Du lyssnar på Hellre fälla än fria av Dag Öhrlund och Niklas Franklin. Uppläst av mig, Anna-Maria Kjell. Det här är en fiktiv berättelse. Alla namn är påhittade och varje likhet med nu levande personer är en tillfällighet. 1. Onsdag 9 december. Susanne satt i baksätet i taxin och tryckte sig så långt åt vänster hon kunde för att få en skymt bakåt genom den motsatta sidospegeln. Polisbilen låg fortfarande bakom dem. Helvete också. Visste de att det var hon som satt i bilen? Hon hade ju vinkat in taxin från gatan, så föraren kunde inte ha någon aning om vem hon var. Men kanske hade det gått ut en efterlysning. Kunde polisen ha kontaktat taxibolagen och bett alla chaufförer att hålla utsikt efter en kvinna med hennes signalement? Det var förstås möjligt, och föraren hade dessutom pratat kort med någon i mobilen, men på arabiska. Så vad som sagts hade hon ingen aning om. Susanne övervägde alternativen. Skulle hon fortsätta till Arlanda eller be chauffören köra någon annanstans? Och i så fall vart? Hon förkastade det senare alternativet. Hon skulle ändå inte ha någon möjlighet att komma undan radiobilen bakom dem. Hon var obeväpnad och skulle inte ha en chans att springa ifrån dem. Det måste vara hennes väninna Jessica som låg bakom att polisen redan var henne på spåren. Det hade bara gått några timmar sedan kommissarie Peter Engberg dött av sina skottskador ute i skogen i Tyresö. Platsen där Susanne lämnat honom låg en bit ifrån de stora stigarna, så utan Jessicas hjälp borde hans kropp inte ha hittats ännu. Att hon varit så jävla dum att hon förlitat sig på att Jessica skulle lösa uppgiften. Det hade dock varit nära att väninnan gjort det, men nära räckte inte i det här fallet. Istället hade det hela slutat i katastrof. Susanne hade följt med kommissarien till sportstugan i Tyresö, trots alla varningsklockor som ringt inom henne. Precis som vid tidigare tillfällen var det hennes sug efter sex och tankarna på dominanslekar med Engberg som fått henne att inte ta varningssignalerna på allvar. Engberg hade lurat henne. Istället för att ge honom smisk hade Susanne blivit bunden i en fåtölj och utsatts för ett förhör. Engberg hade berättat om den utredning han genomfört som ett sidospår i mordet på Jessicas far, pastorn Ernst Berger. Och hur han räknat ut att det var Susanne som mördat Berger. Som en säkerhetsåtgärd hade Jessica genom sin mobiltelefon kunnat avlyssna vad som hänt i den avsides belägna stugan och kommit till undsättning. Väninnan hade som vanligt lyckats klanta till det. Och istället för att avlossa dödande skott mot Engberg hade hon bara skadat honom, tappat pistolen och själv blivit skjuten av kommissarien när han jagat henne genom skogen med det förlorade vapnet. På något sätt hade Jessica ändå lyckats köra iväg och det senaste Susanne visste var att hon i deras sista telefonsamtal under natten sagt att hon var på väg till Södersjukhuset. Susanne hade beordrat väninnan att stanna i bilen. Men när hon inte lyssnat på det hade Susanne istället gett henne instruktioner om vad hon skulle säga om sina skottskador. Men samtalet hade brutits innan hon fått något svar. Tydligen hade Jessica inte förstått vad hon skulle säga. Eller så hade hon inte brytt sig. Och det var därför polisbilen nu låg bakom taxin. Och det bara var en tidsfråga innan poliserna skulle stoppa dem. Förmodligen inväntade de förstärkning, eftersom passageraren var en misstänkt polismördare och troligen beväpnad. Fanns det något hon kunde göra? Susanne blundade, knöt händerna och slog dem mot knäna. Mobilen vibrerade i handväskan. Susanne hade sina aningar om vem det kunde vara och tänkte först strunta i att ta upp luren, men det kunde ju vara någon annan hon måste se efter. Det var Mats, hennes idiot till make, precis som hon gissat. Susanne lät signalerna gå fram utan att svara. Vad visste han? Vad hade polisen sagt till honom? Det hade stått en polisbil på gatan och bevakat deras port när Susanne kommit hem för en knapp timme sedan.